Okej, hörde ni det senaste stora i poddvärlden, eller?
Det här med att Tutti Balutti hade miljoner lyssnare, eller?
Nej, det är senaste nytt i mytomanvärlden.
Så var det.
Jag tänkte på Bianca Ingrosso. Mm. Hon lägger ner sin podd nu som hon har med någon. Vem? Kan jag inte namnet.
Alice
Timander, nej? Hon är död.
Jag minns inte vad hon heter efternamn.
Hon heter någonting, hur som helst. Hon har lagt ner sin podd nu för att deras vänskap går före. Och då tänkte jag så här, det är ju ganska fint ändå att de prioriterar vänskapen framför liksom en bra poddinnehåll. Så jag tänkte, är det någonting vi borde fundera på? För jag kan ju känna så här att vår vänskap är ju väldigt viktig för mig.
Vad menar
så,
du?
Nej, men jag tänker så här, ska vi inte prioritera...
Men vilken vänskap är du pratar om?
Nej, just det, vi är ju inte vänner.
Absolut.
Vi hatar ju varandra.
Ja.
Ja, men okej, men då kan vi gå vidare som vanligt då.
Yep.
Okej, men då blir det podd. Kickarush är här igen, Sportexpressens Premier League-podcast. Många sköna pen i det där, gör det lätt att uttala. Det är inte information ni behöver, men så är det. Therese Strömberg här, även med Petter Landén, som har ganska kaxig min idag. Du ser ut som en lite mer pigg katt än Gustav.
Det är inte måndag längre.
Therese Strömberg har någon form av militär t-shirt.
Ja, det stämmer. Det var ju också otroligt viktig information.
Du har alltid klätt dig som en kvinnlig Paolo Roberto.
Ja, det är faktiskt skrämmande nära sanningen.
Vad är det frågan om?
Du beter dig också lite som Paolo Roberto.
Det här är anledningen till att vi inte har någon vänskap.
Du har den här svansföringen att du, liksom, du gav en massa människor stryk i mellanstadiet. Ja. Och sen är du en bättre människa för att du slutade ge dem stryk än de som aldrig gav någon stryk.
Exakt. Det är bättre att ha spöat 2000 pers och ångra sig än att ha spöat 0 pers.
Fast jag ångrar ingenting. Nej. Det ska är jävligt klart för.
Då är du precis som Paolo Roberto.
En person som inte heller ångrar någonting. Ole Gunnar Solskjær.
Ja, svag. Svag. Vi ska inte live recensera. Men nej. Visst, okej, okay, motivera.
Nej, det blev ju en ganska het debatt. Lite för het debatt kan jag tycka. Efter United mot Wolverhampton. Och vi kan ju prata om matchen i stort. Men jag tänkte att vi ska börja med att snacka om det som de flesta snackar om nu. Alltså straffen. Som Pogba missade. Bra räddning av Patricio. Även om inga straffar som räddas är ju bra straffar, så kan man ju ändå göra bra straffräddningar.
Ja.
Säga. Och jag tycker det här var en ganska snygg räddning. Hur som helst, Pogba missar straffen. Han har ju inte världens bästa statistik när det gäller straffar. Han får ändå ta den. Och efteråt så kommer det fram att United har två så kallade utsedda straffskyttar. Designated shooters.
Mm.
Och det här förklarar då Solskjær med att båda har väldigt bra statistik som man kan se på powerpoints. Har ni hört det citatet?
Ja.
Vi spelar upp det nu, Kim, det här citatet med powerpoints som Solskjær säger.
Why that system? Why not just have one guy?
Because sometimes, you know, players just feel that they're confident enough to score. Paul scored so many penalties for us and today Patricio made a good save.
So it's not a case of one guy taking it off another guy, it's whoever feels best on the day. There's a system in place, they're the two takers.
Yeah, you can see the slides before on the PowerPoint.
Jag minns på ett annat tanke, varför ställer man ingen följdfråga om de här PowerPointsen? Alltså, vad kan man se om straffar på en PowerPoint? Alltså,
vem har gjort PowerPointen?
Har han själv gjort den?
Ja, men jag tror att PowerPointen har ett så starkt fäste i Skandinavien.
Ja.
Jag läste under ASAP Rocky-rättegången hade de ju visat PowerPoints och ASAP måste jag ha suttit där och tänkt, vad
är det här för nördar?
Har jag hamnat? Vad är det här för tredje världen land?
Ja, och Solskjær bygger tydligen hela sin coachning på PowerPoint.
Kunde man ge sig fan på.
Fan vad han växer i mina ögon. Alltså han är som en trött landstingsgubbe bara.
Ja, han känns väldigt mycket kommunen. Vilket inte Pogba och Rashford gör. De har väldigt lite kommunen över sig. Men vad tycker vi om det? Vi kan börja med Gary Neville's och alla andras överreaktion. De säger ju att det här är ett tecken på att Solskjær har i princip tappat kontrollen över laget. Han har ingen makt. Han överlåter åt tyngre ledarfigurer som Pogba. Jag kan säga så här. Jag tycker också att ett lag ska ha en straffskytt. För jag kan känna att det är mer logiskt. Och att det inte bygger lika mycket på dagsform och så. Men jag tycker heller inte det är jättekonstigt att United har två straffskyttar. Vad tycker ni?
Alltså jag har egentligen tre saker att säga om det här. Det är att jag tycker att...
Ett.
Ja, men... Ping! Vi i media, vi gör oss ju ganska ofta skyldiga till att blåsa upp såna här saker till någonting som det inte är. Att man gör det till ett jättestort bråk. Alltså både experter och vi som skriver och så här, vi jobbar ju så ganska mycket med, ja, men egentligen all fotboll vi skriver om, att åh, kolla, nu är de osams. Det är ju det första. Så att man är ju själv också ganska ofta skyldig till att man gör det till en större grej än vad det behöver vara. Nummer två är att ibland förstår jag inte hur vuxna människor inte bara kan komma överens om en så simpel sak som vem som ska slå en straff. Jag förstår inte varför det liksom behöver bli en grej överhuvudtaget. Och för det tredje så är det ju alltså att dra jättestora växlar, att dels de som säger det om Solskär, och dels att kolla, det här är liksom någon form av att folk drar den här Pogba vill egentligen inte vara här grejen och nu vill han bara bråka. Alltså det känns inte som att det har någonting med någonting att göra.
Nej, jag tror jag verkligen inte. Och jag upplever inte heller som att Rashford och Pogba bråkar egentligen. Nej.
Det var väldigt lite. Ja. Alltså han Pogba sa jag vill ta den, och Rashford sa
Rashford köper det. Och jag tror inte Rashford går hem och gråter.
Så varför
heller.
Är det en grej? Det är det jag menar. Varför har det liksom blivit en grej?
Nej, men
det,
för att han missar.
Ja, jo.
Dels för att han missar och sen också för att Gary Neville
inte har slutat prata om det än.
Men Gary Neville, han är
som sagt, det blåses upp på olika håll.
Han är en före detta spelare, men han är också så här, som expert så måste du ju måna om ditt expertvarumärke och du måste ju synas och du måste bli viral. Och det får man ju säga att Neville är ganska bra på, för han vet ju att liksom det här blir ju en stor snackis för att han gör en stor snackis av det. Och han kan hela tiden luta sig mot sina, jag vet inte hur många det var, 12 säsonger i United eller något liknande.
Säkert med.
Och säga att det här hade aldrig hänt under Sir Alex, vilket det säkert har gjort någon gång. Jag kan ju tänka mig att Sir Alex en gång har ställt upp en elva där det var inte 100% klart vem som skulle ta straffen. Det måste väl ha hänt någon gång under 26-27 år i klubben. Men det är ju intressant ju att det blir en så stor grej av det, just för att det är Pogba och för att det är United. Och, men hur känner du, Petter? Kan man utläsa någonting av det här? Att det finns två straffskyttar i United och att Solskär inte vill välja en av dem?
Alltså, hade detta upprepat sig en gång till så kanske man hade kunnat börja dra. Men jag tycker de här två första ligamatcherna och rapporteringen kring det har saknat all form av proportion. Jag tycker att Therese kanske är lite känslig när hon säger att det blåses upp för stort med...
Tänk på vänskapen.
Ja, vilken?
Nej, förlåt.
Ja, men så här, det är klart, det är Pogba, det är ju brittisk medias favorit scapegoat liksom. Kan de kasta skit på honom så kommer de göra det. Sen är det klart, det kostar 2 poäng, det kommer ju bli en snackis, det kommer det. Men alltså, redan efter första match mot Chelsea, där det var ganska tydligt för alla som såg att det här är inte, det är inte en 4-0 prestation från United. Men direkt så målades det upp som att det var vibbar av Sir Alex storhetstid, Lindelöf, Maguire var nya, Vidic, Ferdinand, och nu efter ett poäng tar bort mot Wolves, som inte är, det är ju inte liksom världens undergång. Wolves är ett extremt kompetent lag.
United förlorade 2 gånger på samma arena förra
säsongen. Ja, exakt, men då är det ju helt plötsligt, nu vill Pogba bort, det spricker i gruppen, Solskjaer tappat det, alltså innan liksom landslagsuppehållet så kommer ju allting att implodera eller ha var det bästa laget i Europa igen.
Men alltså, det som är grejen med allt det här, det är att alla de här grejerna, att Pogba vill bort och att det är splittringar i gruppen och Solskjaer är inte en tillräckligt bra tränare. Egentligen så är det saker som alla vet. Och det är därför jag kan bli så trött ibland på att man tar det, alltså, minsta lilla tecken på någonting som man kan hitta, tar man och bara så här, kolla, det är det här vi har sagt hela tiden. Det är så här, ja, men alla vet ju det nu. Alltså, det, alla vet det, och jag tycker inte att det här är mer tecken på de här sakerna än någonting annat som vi har fått se, vare sig liksom under våren, under sommaren eller de här två första matcherna för United. Sen tycker jag så här, jag vet inte, jag har inte spelat själv på den nivån, tror jag eller ej, men...
Va?
Ja, eller hur? Mind blown.
Nej, du slåss ju mest.
Ja, exakt. Det var därför jag aldrig kom dit.
Ja.
Men vad skulle jag säga nu? Nu tappar jag bort mig. Jo, just att jag vet inte vad det gör för skillnad i en grupp om man har en uttalad förstemålskytt, eller jag måste gå lägga mig, straffskytt, eller om man inte har det, eller om man har 2, eller om man har 3, eller vad det nu är. Men jag tycker också att det händer ganska ofta när det är straffar i olika typer av lag, och man pratar med spelare efteråt, och man säger att nej, men det är egentligen han som ska slå dem, men jag ville ta den. Eller jag är egentligen straffskytt, men han ville ta den.
Och det blir väl bara alltså en grej om straffen missas.
Exakt.
Om straffen sätts så är det ingen som någonsin
diskuterar. Det är ingen som hade brytt sig om det här ifall Pogba hade satt den där straffen. Nej. Men just nu är det skrivet i stjärnan att han ska missa alla straffar han tar.
Eller om det hade varit Aubameyang Bissaka som hade tagit den. Alltså att det är Pogba gör ju att alla såna här, vad heter Garth Brooks och Graham Souness och de här liksom fossilerna som tryckts ner i jordskorpan efter flera år plötsligt blommar. Och, ja.
Alltså slutsatsen är väl egentligen att United var lika trasiga innan det här som de är efter det här.
Ja. Nej, men om vi ska fokusera mer då på matchen i stort, så såg vi ju ett bra United i första halvan.
Alltså stundtals jättebra.
Och vi fick ju bekräftat att gud vad duktiga Martial och Rashford är. Alltså vad man liksom har liksom på något sätt bortsett från dem, det får man ändå klara sig själv för, att man har liksom glömt bort hur bra de är i allt snack om de uteblivna offensiva värvningarna, känner jag i alla fall. Det känns väl lite så.
Ja, men alltså jag tyckte första 45 av United, för det man såg mot Chelsea var att även om de har, nu måste jag säga, de har ju hittat en stabil backfemma så att säga, med, om man räknar med De Gea i det. Ja, det finns kanske brister där, men han är habil. Maguire, Lindelöf funkar bra, Wan-Bissaka har varit jätteduktig så här långt, och han var bra i Crystal Palace också. Det man såg mot Chelsea var ju ett mittfält extremt ihåligt och lite varstans. Men första 45 mot Wolves kändes det som att amen, där hade pusselbitarna fallit på plats på något sätt. Jag tyckte det var stabilt, de ägde mest boll, de drev matchen framåt. Man kände lite så här, ja men okej, första matchen mot Chelsea kanske de hade flytet och få med sig liksom alla de här målen och hålla nollan. Men det finns någonting här, jag ser vad det är de vill. För att sen egentligen tappa det bara för att Adama Traoré kom in i andra halvlek och då fanns det liksom ingen organisation. Så drastiska som de brittiska tidningarna har varit kring United de första två matcherna. Jag vill nästan vara precis på motsatsen, för jag känner att jag vet ingenting.
Nej, det är väl det vi återkommer hela tiden, att det är så svårt att veta någonting så här, övergripande om Uniteds grundspel. Att man tycker att man vet liksom hur de individuella spelarna funkar, och man vet nu liksom var man har dem. Man vet att Rashford kan liksom göra bort sin gubbe som han gjorde bort Ryan Bennett. Man vet att Martial är en jättebra avslutare när han är motiverad, att han har det agoeriska. Agoeriska.
Lugn.
Nej men det här med att han de här omöjliga avsluten som man ändå kan få till. Det tycker jag ändå att Martial har liksom. Sen behöver han ju kanske öka på sin generella effektivitet och som Aguero har och göra liksom 25 mål per säsong. Men däremot tror jag att han kommer liksom kunna sätta de riktigt svåra avsluten ganska ofta. Det vet man, och man vet också att Pogba har det han har, och man vet vad man har backlinjen. Men grundspelet är stort. Det känner man att man fortfarande inte riktigt man har inte riktigt förstått vad detta United står för.
Men det är också för att det som man hela tiden återkommer till också, att jag tror inte att Ole Gunnar Solskjær är en tillräckligt bra tränare heller för att träna den typen av lag som, och klubb som United är. Och jag tycker inte att man egentligen vet vad han egentligen vill med sitt United. Alltså i början så såg man ju att åh gud vad härligt det är att de anfaller, och det här är liksom fredigt och härligt, och det är mycket kombinationer, och Pogba gör hur mycket poäng som helst och höger och vänster, och nu har han fått igång honom, han har fått igång allihopa. Och sen så när allt det där hade lagt sig, så såg man ju mer av att nej, vad är det han vill egentligen då? Och där tycker jag att vi fortfarande är. Så det är väl det som är det största problemet.
Ja, men för oss som är gamla nog att ha föräldrar som är gamla nog att berätta för oss om Egil Drillo Olsens Norge, där alltså en vunnen boll skulle efter 3 sekunder vara en målchans, annars var det bortkastat. Ja, det kan man säga, tycker jag, när det klaffat för United både mot Chelsea och Wolves, att det finns det. Det finns liksom den här jättestabila backlinjen som ska stå emot. Och sen så ska det pressas högt. Alltså Lingard, James här, snabba, energiska spelare som ska vinna boll högt. Och sen så ska Rashford, Martial, Lingard, James, de ska sticka. Det ska gå fort. Och de kommer kunna straffa lag, är känslan, över säsongen med det här. Alltså, som
Men det kan också vara ett sätt att liksom så här kompensera för att man inte har något rimligt mittfältsspel och att man inte är lika bra i possession som i omställning.
Ja, nej, absolut.
För hade de haft ett stabilare och bättre mittfält så hade de inte behövt vara så otroligt beroende av att Martial och Rashford kan kontra in.
Nej, såklart. Alltså de har ju, alltså Pep Guardiola har ju egentligen en plan A som City alltid spelar efter, men det har ju också visat sig vara väldigt fungerande. United den här säsongen, och det vi har sett så här långt, så finns det också bara en plan A, dels för att laget är liksom uppbyggt efter det. Det känns som att det är Solskjaers enda egentliga tanke, och när det liksom låser sig som mot Wolves, byterna som kommer kommer dels sent och man ser liksom inte riktigt vad Mason Greenwood och Andreas Pereira ska göra åt det. Mason Greenwood är en jättestor talang såklart, men det är ju inte, han är ju inte där än.
Nej. Han är ju liksom så här, framförallt är han ju, och det har man i alla fall sett de här highlights-klippen man har sett från U18 liksom. Det är den scouting man har gjort på honom. Han framstår som en väldigt naturlig avslutare.
Nej, men Sofa sa väl det också inför att han
en boxspelare. Men jag ser inte riktigt honom gå in som Traoré då gjorde, vilket han gör en match på 20, gå in och liksom ta tag i en match och liksom styra upp den. Det ser jag inte riktigt Mason Greenwood göra. Däremot tror jag Mason Greenwood kanske kan bli en bättre fotbollsspelare i slutet.
Ja, tveklöst, men Adama Traoré skulle ju kunna, alltså så gott som i vilket Premier League-lag som helst skulle han kunna ta plats på bänken för att du kastar tärningen liksom. Ja, det kan bli en sexa och den kan försvinna ner under bordskanten och aldrig hittas igen. Alltså han har ju det spektrat.
Lite som den här podden.
Ja. Varför hade Duncan Alexander på Twitter skrev att han hade fler dribblingar förra säsongen än hela Burnley?
Ja. Inte efter matchen mot Arsenal. Där, tyvärr. Där Burnley fixade sin statistik där. Ja, det där var en ny jingle. Skapad endast för dig, Therese.
Och det är den bästa jingeln vi har någonsin haft och någonsin kommer att ha. Jag också, vem var det som skrev till oss på Twitter att det här skulle bli ett stående inslag i podden, veckans Gutrone?
Det var Anders Andersson, den gamla MFF-spelaren.
Såklart.
Nej, jag,
det var något anonymt konto, Cerese Trömberg.
Ja, jag tror det.
Just det. Nej, men det här är jag ju väldigt glad för att vi har. Någonting som jag inte är glad för är att Cutrone inte fick så mycket speltid mot United. Det blir man lite irriterad på.
Aj.
Och de få minuterna vi fick se av honom, de ska Petter gå igen.
Ja, de var starka. Byttes in sent i andra halvlek för att, oklart varför, kanske för att få tiden att gå. Han gjorde i alla fall korstecknet, gick in och knuffade Scott McTominay så att Wolves fick en frispark emot sig.
Det är inte så illa i och för sig.
Nej.
Och sen, det är något vi många drömmer om att göra.
Sen blåstes matchen av, han applåderade hemmastödet och lämnade sedan mållinjen.
Ja, vi får se hur vi gör med det här inslaget. Vi har ju lovat folk, så vi får köra vidare med det. Än så länge är det inte så mycket innehåll. Men tack till Delsbomannen för gingen. Jag fick en chock, jag tror att han hette Björn. Han hette alltså Johan. Jag måste kolla det en gång till sista gången. Ja, han heter Johan. Så tack Johan Broberg. Stor från tack. Delsbo, som ligger, vet du det?
Gästrikland gissar jag.
Okej, vi gissar att det är Gästrikland. Kan vara Närke. Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Vepunetes. Nyhetssvepet. Pling! Tänk att vi börjar ändå med Paul Pogba. Vi har ju redan pratat om straffmissen och kort innan vi började spela in så skickade United ut ett uttalande till de stora brittiska medierna om att de känns vid att Paul Pogba fick rasistiska tillmälen skrivna till sig på Twitter efter straffmissen från quote-unquote supportrar. De fördömer det såklart. Och sen har faktiskt, det här vet jag inte om man har sett så mycket av, men spelartruppen har också gått ut i, jag ska inte säga samlad styrka, men ganska tunga namn som Rashford och Maguire och jag såg någon mer, också gått ut och fördömt
Maguire med väldigt hårda ordalag också.
Hårda ord och
Och
båda två och även United har ju någon slags strategi här, att de riktar kritiken mot Twitter. För de vill ju att det ska bli svårare att registrera konton på Twitter och att man ska kräva någon form av personbevis så att man inte kan göra de här anonyma trollkontorna och kasta skit på folk hur som helst. Jag är ju, det är så svårt att ta det andra sidans parti i det här. Mm. Men jag, alltså där, ens första tanke är ju väldigt bra Maguire, väldigt bra Rashford, bra att ni går ut och försvarar lagkamrat.
Ja, men jag vill inte in där och säga att när jag sa väldigt hårda ord, ja, självklart rasism är vidrigt, jag vill inte så här, ja.
Ja, var du inte lite hård mot rasisterna där?
Jo, jag var lite, jag var lite. Nej, men, jag är ju känd som apologet. Ja.
Nej, men det här är ju en annan diskussion, men vill vi verkligen ha den här lösningen där alla måste framstå med sitt eget namn?
Alltså i en perfekt värld så hade det ju varit optimalt, tycker jag. Just för att det finns så jävla mycket skit på internet. Och för att det känns som att, det känns ju lite som att vi kommer aldrig bli av med det.
Nej.
För att, alltså hur mycket, gud, nu låter det som att jag inte har någon framtidstro överhuvudtaget. Men det är många gånger
efter Cutrones sesseringhopp så förstår jag.
Ja, fy fan, jag har tappat det. Nej, men det känns ju ofta som att hur mycket man än liksom kämpar för att världen ska bli en bättre plats, så känns det som att vi kommer ju aldrig komma dit man hade önskat att vi kunde komma. Att det inte liksom finns något hat i någon form mot, oavsett om det liksom är kvinnor eller hbtq-personer eller folk av annan hudfärg eller vad det nu än är som man kämpar för. Så att i en perfekt värld så hade det ju kunnat gå att lösa. Att man på internet inte kan vara anonym i samma utsträckning i alla fall som man kan idag.
Nej, men jag
tror inte att, alltså jag tror så här att internet är en för stor plats för att det skulle funka. Alltså, ja, det finns mycket skit på sociala medier, men tänk efter hur mycket skit det finns på internet. Alltså, det är en så enormt stor plats, internet. Alltså, det finns ju hur mycket skit
som helst. Den här podden finns faktiskt på internet.
Ja, men
det
alltså,
kan jag också, förlåt, jag vet inte om du vet det, men den här podden finns på internet.
Ja,
det
toppen.
Låter som en sån här, alltså typ
som 1989,
ja,
som att du varnar oss.
Nej men alltså jag försöker bara säga det att jag tror inte att det någonsin är möjligt. För att internet är för stort för att man ska kunna lösa det på det sättet.
Vad jag menar så här, att viss anonymitet, om vi leker med att det här är Maguires drömvärld slår in, vilket, oh, gud nåde mig, jag vet inte hur den ser ut. Men om vi tänker att hans drömvärld då, vad händer med typ Boring James Milner och Sam Allardyce parodikonton och allt sånt?
Alltså, Kevin Keegan Space Academy.
Exakt. Och alla David Ornstein fake-konton som finns. Vill vi inte att de ska kunna finnas?
Jo, det är klart.
Alltså, jag tycker det är bra att de på något sätt ställer Twitter till svars. För Twitter kan ju absolut bli mycket bättre på att följa upp sådana här skitkonton.
Ja, de är helt usla på det. De är de sämsta av alla sociala medier.
Och det håller jag verkligen med om. Men jag vet inte om jag köper Maguires och Uniteds lösning helt.
Nej, så jag tycker det är svårt. Alltså, så här, det är en så jäkla stor fråga också på något sätt. Det här med att det finns, jag håller med Therese i delar, liksom, samtidigt kan jag tycka så här, ja, anonymitet är viktigt för din egen, alltså, i liksom en rättsstat där man ska säga, ska man kunna förmedla uppgifter anonymt och få lov att vara anonym, och det är liksom en rätt man ska ha. Och sen i vilken utsträckning ska man få lov att ha det och så vidare. Jag vet inte, det är så jävla svårt. Svår diskussion, kan vi gå vidare? Jag har inget svar.
Ravel Morrison, det här är en lättare diskussion. Kommer han vara värd 600 miljoner kronor?
Ja,
ja, okay.
Såklart.
Det var det Chris Wilder sa.
Kan du sätta ett pris på ett människoliv?
Ja, det är för sig. Var det det Chris Wilder menade?
Ja, det var det.
I så fall så får jag ju backa och pudla totalt. Nej, Sheffield United tog in Ravel Morrison gratis.
Typ så här PSU Play-kontrakt, va?
Ja, jag tror det var en sån lösning. Den värvningen kan man tycka man var mild om. Troligen är väl hans löneanspråk inte jättehögt med tanke på att han nyss kom från Allsvenskan. Och jag kan ju köpa det som en chansvärvning. Men när han går ut och säger att han kommer kunna bli en 600 miljoner kronor spelare. Jag har inte sett honom i Östersund. Såg han ut som en 600 miljoner kronor spelare där? För 600 miljoner kronor, det är ganska mycket liksom. Det är man Aubameyang-klass typ.
Ja, det är svårt för allsvenska klubbar i regel att sälja för de summorna.
Har det hänt någon gång?
Vi har ju varit här och nosat.
Ja,
men
Pontus Farnerud såldes väl för 580?
Ja, jo precis, till Monaco.
Ja. Nej.
Fan,
är inte det här det sjukaste som har sagt?
Jo, det är det. Det är helt vansinnigt.
Fan, utgår ju från Ravel Morrison för kanske 10 år sedan när man sett Lange United.
Exakt, det är det jag tänker. Alltså, för mig finns det liksom två vägar. Antingen är Chris Wilder så jävla korkad så att det inte finns några som helst gränser. Och jag håller helt öppet för att det kan vara så. Eller så är han liksom en slug taktiker här och säger att den chansen som finns att lyfta Morrison, om vi nu har tagit in och testat honom,
det är att snacka så här.
Boosta hans ego så det sjunger om det. Han ska spricka av självförtroende. Det är liksom vår enda chans att få ut någonting av honom. Och så börjar man, kampanjen liksom börjar här. Han kan vara värd 600-700 miljoner kronor. As if.
Jag tror inte, alltså var inte problemet med Morrison alltid att han hade lite för stort ego och jobbade inte tillräckligt hårt. Jag tror det här är direkt kontraproduktivt. Wiley brukar ut säga att han ska vara glad att han ens har en klubb. Vi låter honom plocka upp smutsvetten efter träningen och så. Det tror jag skulle kunna funka, för det skulle Reverend Morrison aldrig, han är inte van vid den typen av behandling. Det skulle kunna få honom att växa. Apropå egon som vi pratade om.
Ja.
Jag måste spela det här klippet med José Mourinho när han, vi kan diskutera efteråt, men vissa vill säga att han gråter. Vi spelar klippet så får vi avgöra sen.
I was just enjoying the moment I went to professional football was when I had the click. Now is serious stuff, and there's been serious stuff until now, non-stop, and now I stop, and instead of enjoy it, I can't really enjoy it. I miss it.
Jag pratade med dig, Therese, innan. Du hävdade ju att han fejkgråter.
Ja, men det tror jag. Han vill ju alltid att så mycket som möjligt ska handla om honom. Och nu när folk ändå
älskar Mourinho.
Exakt, det är ju det folk har börjat göra nu.
Älskar honom.
Folk tycker ju att han är en ganska bra expert och att han är ganska bra när de ser honom i tv och så här. Så det känns inte som att han är lika... För Mourinho har ju oftast varit väldigt relevant för att han har varit Mourinho.
Mm.
Det är ju det som har varit hans grej, att han har varit som han har varit. Och nu när folk ändå så här har börjat acceptera honom, då är han på något sätt inte lika relevant längre. Och då är det klart att då vill han stå och fejkgråta i någon tv-grej och säga att han saknar fotbollen. Vilket är helt självklart, för att han har ju spenderat i princip hela sitt vuxna liv, känns det som, med fotboll och att träna fotboll framförallt. Och då, jag menar, det är väl bara att prata självklarheter att han saknar fotbollen. Det är också att prata självklarheter att han inte får ett jobb, tycker jag.
Alltså, jag kan ju känna så här att jag tror ju, jag tror som du att det är lite fejkat, men jag tror han liksom tror på sin egen lögn, eller han går igång på sig själv så mycket att det är därför han,
alltså jag vill
han
säga,
gråter.
Jag tror inte att det är en lögn att han saknar fotbollen.
Nej.
Alltså, för det är klart, som sagt, det tror jag verkligen att han gör. Och jag menar, det någonstans ska man ska ta alla de här grejerna med vad händer när man slutar, hur många spelare som inte mår så bra när de lägger ner sina karriärer och allting. Så att jag tror absolut att han saknar fotbollen och att han kanske inte mår tippen toppen.
Ja.
Men å andra sidan så... Jag vet, alltså det gör ingenting med mig heller, för jag gillar inte Mourinho.
Kan han inte gå till Milan då?
Nej, men... Oh.
Det kan ju hända. Det kan ju mycket väl hända.
Nej, det kommer aldrig hända.
Det kan hända imorgon.
Nej.
Imorgon kan det hända.
Nej.
Jag ser fram emot det.
Nej.
Match inom gång.
Oj.
Match genomgång.
Ja, nu är Pontus Wejnemo inte här. Hans reign of terror är över. Och därför kör vi. Han tvingade igenom oss att prata om varenda match förra gången.
Och det var en mardröm. Förmodligen för alla som lyssnade och allra mest.
Det är ingen som har överlevt.
Nej.
Vi har inte hört någon respons för att alla dog av ålder medan som lyssnade på den jävla ena gången. Så nu kör vi tillbaka till det här Joakim Johansson, inte musiken.
Nya purfärska lyssnare,
ja,
som ska få sin första seal här.
Kom igen nu, spädbarn, nu kör vi. Fem punkter. Vi sammanfattar det vi tyckte var viktigast från den här omgången. Blir väl lite storlagsorienterat, för det är där vår lyssnarbas finns. Men vi ska inte bli för populistiska.
Vi har ju Burnley-supporten också.
Ja, vi ska faktiskt prata om Burnley. Fast vi ska kritisera Burnley, vilket är...
Spännande.
Vilket är så här. Vi kan börja där då. Arsenal-Burnley, det blev 2-1. Burnley gjorde en bra match, får man säga. De är faktiskt mer konstruktiva än vad man vill ge dem cred för. Och de är framförallt mer trygga i bollinnehav än vad man ibland ger dem cred för.
Mm.
As Emirates matcher go för den här typen av lag, så var det en bra insats. Och de kunde liksom ha kommit undan med oavgjort.
Och Ashley Barnes är faktiskt ett helvete att möta för vilken jävla försvar som helst.
Det är, han är inte bara nog att det här var väl hans 12:e mål för 2019, vilket gör honom, jag tror han är bäst i ligan på det faktiskt.
Mané, va?
Ja, Mané kanske har lika många, va? Men, det är, ja. Hur som helst, det är sjukt att Barnes är där uppe. Men han är ju uppenbarligen en väldigt duktig boxspelare och avslutare.
Mm.
Men han är ju också en så kallad ful fisk. Oh, vilket jag kan köpa. Och det vi ska prata om är då Sean Dykes uttalande efter matchen. Där han går ut och lite så här casually riktar kritik mot, inte bara Arsenal utan mot hela fotbolls-England. Och börjar liksom prata om filmningar och gör det till något sådär brandtal om att vi måste stoppa det här med filmningar, annars kommer det förstöra fotbollen. Sen har han inte så många konkreta exempel på filmningar som han sett i den här matchen, utan det är bara rent allmänt. Och då vill jag ställa en fråga till er här. Fusk. Tycker ni att en typ av fusk är mer värdigt eller ovärdigt än annat? Alltså så här, Burnleys typ av fusk då, som kanske är typ knä i ryggen, en armbåge här och där, inga så här vansinnestacklingar som bryter ben eller så, men det är lite så här, det är lite rivigt, det är lite tröjdrag, det är lite sånt som så här Woody Barnes har i sitt system. Är det på något sätt finare fusk än att lägga sig lite lättare i en tackling som jag tror Guendouzi gjorde då mot Barnes, jag kommer inte ihåg vem det var. Vad tycker ni? Är inte liksom bara samma sak? Och blir man jätteprovocerad av något av dem?
Nej, det är det jag känner nu när vi pratar om det. Jag går inte igång på någonting utav det. Det känns som att båda två är i viss mån en del av den här sporten.
En del av livet då? Ja, alla fuskar, för att det finns inte ett jobb där man inte fuskar på något sätt. Alltså så här, alla fuskar.
Berätta gärna om alla dina fusk på Expressen.
Ja, det
jag tror inte vi ska göra det.
Det blir Patreon-exklusivt kan jag säga. Nu startar Patreon. Nej, men ni förstår, men alla tar ju genvägar i någon mån.
Ja, absolut.
Det är inte konstigt att fotbollsspelare gör det. Och jag tycker liksom de här värsta grejerna, alltså Rivaldo när han slänger sig på marken och han får bollen på benet tror jag och så håller sig för ansiktet och slänger sig och rullar fem varv. Absolut.
Turkiet VM 2002.
Ja, säkert. Och Ryan Shawcross benknäckar tackling och allt sådär.
Men det är klart att de grejerna är inte snygga. Det är ju inte snyggt överhuvudtaget och framförallt så är ju den typen av filmningar är ju superskämmiga.
Ja.
Och liksom den typen av extremt tuffa satsningar och tacklingar är ju, då är man ju en vidrig människa när man gör så, för att man kan ju avsluta folks karriär. Ja. Så att de grejerna är ju, de står ju liksom på varsin sida av allt det här. Men allt det som sker i mitten, mellan här, det är ju ingenting att bli irriterad för. Om man inte är, det är klart att man blir svinirriterad om någon, man sitter och kollar på sitt eget lag och någon spelar i motståndarlaget fan vet jag, filmar till sin frispark.
Ja, när man är supporter blir man irriterad över allt.
Exakt.
Det är ju missat inkast om man blir liksom.
Ja, exakt. Så att det är ju så här, men på det stora hela så ingår det någonstans, som sagt, i sporten.
Ja.
Alltså det är så man beter sig. Ibland går man in lite tuffare, ibland lägger man sig lite enklare. Man försöker få fördelar. Jag tycker inte att det är något konstigt alls.
Samtidigt förstår jag alltså varför det diskuteras så här, om man ser det utifrån liksom den matchkontext som fotbollen då befinner, eller
Sean Dyke är inte från en matchkontext.
Nej, ingenting mot jag pratar om fotbollen i helhet. Ja. Alla är lika stor del i det. Sean Dyke är precis lika mycket som vem som helst.
Han är väl lite mer.
Nej, han är exakt lika mycket. Men då är det ju klart att så här att det liksom delas ut en tjuvsmäll eller det hårda tag kommer ju alltid vara mer accepterat än att förstärka alltså på andra hållet.
Det ses som omanligt.
Exakt.
Medan där tjuvnypen ses lite manligt.
Ja, men exakt. Det ska smälla fotboll. Det är en fysisk sport. Alltså, alla som har utövat sporten känner ju säkert igen den sortens liksom, lingo från det. Så därför tror jag också att det tas upp och diskuteras på det här sättet, fast det liksom, enligt regelboken ska bestraffas på samma sätt. Så rör sig inte fotbollen i den kontexten.
Nej, och jag vill inte fördöma Burnley för hur de spelar på Emirates. För jag tycker att de gör en bra match efter sina förutsättningar. Och jag fattar de här tjuvknepen. Det är ingenting jag blir överdrivet provocerad av. Så min tanke är inte heller att så här måla ut Sean Dyke som en lika god kålsupare. Utan det är mer som du säger, att det är ju Sean Dykes taktik. Och han har gett sig på även Salah och andra. Det är ju hans taktik på något sätt att starta något slags, jag vet inte vad man kallar det, propagandakrig mot storklubbarna och mot framförallt utländska spelare.
Mm.
Och det är ju det som är så tröttsamt. Och det är det som är trist om han får fler tränare i hans liksom, kategori och hoppar på det tåget.
Mm.
Och så kommer det återigen vara det här utlänningarna kommer hit och filmar.
Mm.
Begränsa antalet utländska spelare. i ligan tjafset. Mm. Och det är det som är lite trist med Dyke, för han är ju, och det är det som gör att vi kanske är extra kritiska mot honom. För han är ju uppenbarligen en väldigt duktig fotbollstränare, och Burnley är ju ett mycket bättre lag än ryktet vill förtälja. Om man liksom utgår från en casual Premier League-tittares bild av Burnley, så är det ju att de kan inte spela fotboll överhuvudtaget. De kunde lika gärna gå runt och bära träpåkar på den nivån, på den primitiva nivån i fotbollen. Mm. Och riktigt så illa är det ju inte med Burnley. Men man får ju bilden av den när Sean Dyche hela tiden vill positionera sig mot liksom de här storklubbarna med sina töntiga argument och filmningar hela tiden. Mm. Jag blir bara, man blir lite trött på dem där.
Vi har väl ett behov av arketyper och galjonsfigurer och sätta dem i ett fack. Stoke City bar den facklan och sen så behövde någon ta den. Och då tog Burnley den. Och
jag tycker Burnley är mycket bättre än Stoke.
Ja, det tycker jag med.
Jag tycker faktiskt det. Och jag vill säga Ben Mee och Tarkowski.
Ben Mee i City-skolan.
Va?
City-skolan.
Ja. Ta Ben Mee och Tarkowski och sätt dem. Alltså bara, om man tar de två. Mm. Sätt dem i vilket storlag som helst. Och jag tror storlaget hade klarat sig ganska bra. Om man tar dem tillsammans, förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och man inte har så höga krav på att de ska spela fotboll med fötterna. Men om de bara ska vakta en box, så tror jag de kan göra nästan på världsklass.
Många så variabler i den här ekvationen för att det ska gå ihop.
Ja, men köp dem ihop för 40 miljoner pund. Gör det Real. Och så, eller Real kanske inte behöver backa. Men ni förstår vad jag menar.
Ja.
De är jätteduktiga. Detta ständiga VAR som vi återvänder till, nu kombinerat med en ny handsregel, gör ju att vi kommer ju återkomma till det här. Och jag vet inte om det alltid blir så originella resonemang kring det. Men det är ju onekligen så. Speciellt med Wolves-matchen färskt i minnet, där det tog, tog 7 minuter.
4 minuter. 55 minuten, ja. Så smäller Neves in 1-1-målet. Och 59 så kan matchen startas igång igen.
Och det känns som att inte ens United-spelarna är så engagerade i den här VAR-granskningen. Det känns som att de har liksom så här, de har köpt att det där är mål.
Ja.
Och nu går jag ut och säger det alla säger efteråt, att det här håller på att döda fotbollen. Och det är inte heller så originellt. Men jag har skrivit under på det.
Men alltså, det är ju så otroligt. Det var, dels, jag tror att det var förra veckan som jag sa det här, just att folk har menat på att ja, men nu, det kommer inte störa så mycket att VAR kommer till Premier League, för att nu är det ju redan testat på så många olika ställen att nu har alla de här små grejerna som folk har stört sig så mycket på försvunnit. Mm. Fast så är det ju inte. För att nu är det ju helt nya domare som jobbar med tekniken, det är helt nya spelare. Det är i stor utsträckning en liksom eller då relativt ny fotbollspublik som ska vänja sig vid den också. Så att allt det där känns ju som att allt som har hänt i fotbollen går på repeat nu de senaste, vad är det, 2-3 år sedan som VAR infördes först. Det är väl 2 säsonger sedan. Det har väl körts 2 säsonger i Serie A och Bundesliga, tror jag.
Är det bara 2? Det känns som att det är så himla länge. Men, det kan men också
jag tror att det är 2. Ja. Så att det känns som att allting bara går på repeat hela tiden. Så att det som det pratades som mest om i Italien för 2 år sedan, det pratas om i England nu. Och det pratades det om på VM nu den här sommaren och på VM förra sommaren. Och, ja, ni förstår. Jag tycker ju att det är idiotiskt i grund och botten att man inte införde det. Skulle det ändå införas, så kunde man infört det i alla de stora ligorna samtidigt, tycker jag. Nu gjorde man inte det, och det kanske inte hade varit möjligt heller, men det hade ju varit optimalt, för då hade vi sluppit det här. Jag tror inte att det dödar fotbollen. Jag tror att, som sagt, i Italien, Tyskland, det har blivit mycket bättre. Det finns fortfarande situationer som är som blir katastrof, men i stort så blir det bättre och bättre. Och jag tror att så här, kan inte alla bara enas nu om att vi accepterar att vara här?
Måste vi det? Kan vi inte fortsätta kämpa istället?
Ja, men varför då? Det är så onödigt.
Jo, men jag måste ha något att göra med mina dagar.
Ja, det är sant.
Ja, men jag
blir så irriterad. Ja, jag kan inte släppa den här axeln. Sterling-axeln som var offside.
Ja.
Jag tycker det är så dumt så att jag kan liksom inte. Och Sverige, Englands bortdömda mål mot Sverige också i bronsmatchen i VM nu i somras. Jag tycker det är så dumt det också. Jag kan inte släppa dem här. Jag kanske är rätt servist, men jag kan inte släppa det. Vad tycker du då? Du som blev av med ett mål.
Igen, mot Tottenham.
Ja, vad säger du om det?
Ja, men alltså, det var mycket värre i Champions League, såklart. Ja. Mycket mer avgörande läge. Men det är ju mer, alltså, jag känner mer att luften går ur. Och det är lite, alltså, det som gör en förbannad också, det kommer säkert bli bättre. Men det är att liksom processen måste gå snabbare.
Mm. Alltså, men det kommer den göra. Alltså, det kanske kommer vara så här den här säsongen. Ja, men det kommer bli bättre.
Och då är det liksom möjligt att...
Jag har varit där ni är nu.
Att man kan leva med det, men det, alltså så här, när City gör 3-2 mot Tottenham så alla hinner ju fira. Jesus firade den här kramen mellan Aguero och Pep. Jag är tårar här på redaktionen. Mourinho tårar då. Mm. Så ni får ta det för vad det är.
Fick du den där grötiga rösten också? Som ja. Underbart.
Jag har ju ständigt gröt i rösten.
Ja, jo, det är faktiskt.
Och sen, men, och så samma sak med Neves, att det är så här. Ja, men 1-1 firas och sen så bara, okej, okay, nu väntar vi. Och det är så här, jag förstår dem som säger att så här, men vågar man jubla?
Ja.
Alltså, i alla fall i nuläget. Jag förstår dem som känner det fullt ut. För att, nej, varför skulle du liksom våga tillåta dig själv att bli glad för någonting som kan tas bort? Alltså, det är mer det man känner. Så jag, men jag hoppas också på att om processen börjar gå smidigare, då någonstans kommer det vara lättare att handskas med. Sen kan man vända på det också. Det finns en jättebra krönika skriven av Bearded Genius på Twitter. På
Nurudden.
Ja, exakt. Väldigt kul typ som har skrivit en krönika på yo.se.uk om att vi måste omfamna VAR för att det är sånt shithousery. Mm. Det bara, allting kan ställas på sin spets hela tiden och alla är arga och sura och det svingas åt höger och vänster. Omfamna det. Det är kul, det är underhållande.
Hade du sagt samma sak om Agueros mål mot QPR hade VAR granskats och det hade varit någon så här liten... Jag tror det hade sett lite arg ut. Jag blev straffad för icke-disciplinärt beteende och sånt.
Jag vill inte prata om en verklighet där det målet inte har gjorts.
Men alltså det är det jag någonstans menar också, att så här, det är ju här för att stanna. Så då kan man lika väl bara, alltså det är så här, någonstans får man ju tyvärr bara acceptera det, tror jag.
Så sen, sa de om Sovjet också.
Ja, men lägg av.
Vem gjorde det?
Lenin.
Ja.
Med det sagt.
Hela Europa. USA protesterar. Vi är här för att stanna.
Det sa han säkert.
Med det sagt. Det jag sa, alltså inte det du sa.
Nej.
Så vill jag ändå få det sagt också att jag i grund och botten inte är superpositiv till VAR. Det är bara det att jag är trött på att vara negativ om det. För att nu kommer liksom alla trötta engelska gubbar som ska liksom säga saker som redan är sagda och man ska vara så himla trött. Ja, det kommer, alla de här grejerna som är störiga kommer att bli bättre. Men själva momentet att ja, nu vet vi inte om det här kommer bli mål eller inte. För att det, alla små detaljer kommer att kollas. Det kommer ju finnas kvar och det är skitstörigt.
Jo, men det är lite samma sak som den här Pogba-nätneutralitets-anonymitets-diskussionen, att man kanske, det är inte alltid kul att vara på de här personernas sida liksom. Man kan inte alltid välja vilka som är med i den här frågan liksom. Och det är klart, man vill inte vara på samma sida som, alltså nu vet inte jag om Richard Keys har uttalat sig om antivar, men det känns, jag känner det i kroppen.
Vi vet vad han tycker.
Han tycker inte om VAR. Nej. Det känns så. Och man vill inte vara på hans sida, man vill inte vara på de konservativa sida. Men ibland kanske man bara måste se till frågan, till liksom sakfrågan i sig. Och ja. Jag vet inte. Vad tycker jag? Ska vi gå vidare till handsregeln också?
Ja,
Laportes, vad var det? Armbåge?
Ja, eller ja, överarm på något sätt. Alltså, men det är ju nästan det störigaste i det. Den är ju fruktansvärd.
Ja.
Alltså, det är ju ingen...
Det är totalt nolltolerans mot armberöring.
Ja, och i det fallet, det är nästan det som jag blivit så tröttast på. Det här kan jag liksom inte titta på objektivt, helt och hållet. Det klarar jag inte av.
Nej.
Men att jag bara känner så här, de drar ju honom i armen.
Mm.
Den touchar väldigt lätt på hans arm, kanske även på försvararens. Ingen Tottenham-spelare liksom för upp och, nej, du vet, så här, visar hans. Det är ingen som reagerar på, nej, att det har varit ett regelbrott i den här situationen. Och där blir man ju, jag förstår City-spelarens frustration, att det var De Bruyne som pratade om avhuggna armar. Gündogan gick ut och sa att vi måste ändra den här regeln.
Ja.
Ja.
Och det är klart, de säger ju nu när de straffas av det. Och de skulle inte sagt någonting om de
belönades av det.
Men man kan ändå tycka att de har rätt i grunden.
Ja, nej, det är mer så här, för att jag är också, nu är jag extremt på den konservativa sidan. Jag har försökt hålla tillbaka det. Men så här, vad är poängen med millimeterrättvisa? Vad är poängen?
Nej, jag håller med. Och som vi säger, att det är ju bara i vissa avgörande skeden då den här millimeterrättvisan kommer att liksom utmätas. För det är inte så att de kommer att kolla VAR överallt på planen i varje sekvens. Så det kommer fortfarande vara massa regelbrott som pågår utan att VAR gör någonting åt det. För om vi skulle ha millimeterrättvisa och granska det varenda liten liksom filmning eller frispark på mitt plan, Då skulle ju fotboll bli helt otittbart. Mm. Så millimeterrättvisan kommer ändå vara selektiv.
Ja, och de situationerna på mitt plan kan ju vara med och bygga upp ett anfall som det i slutändan blir mål av. Och
exakt. Då,
alltså det är ju det som är grejen här också, att när man börjar fundera på det så blir det ju okej, men vill vi att det ska vara så jävla rättvist som det ska vara i liksom det absolut sista som händer innan det blir ett mål, då kanske man egentligen ska kolla vad allting som har hänt innan också. Mm. Men det vill vi ju såklart inte.
Nej, det blir som tillbaka till framtiden där. Man måste gå tillbaka och hitta alla de här detaljerna som påverkar Marty McFly, va?
Mm.
Ja, liksom man kan gå tillbaka och bara oj, ja, hade inte han träffat sin kusin där så hade inte det hänt, bla bla bla. Och det blir bara tröttsamt. Det blir tröttsamt. Och jag tycker när Laporte och det känns som jag försvarar City hela tiden. Det skulle kännas skönare att försvara United eller något liknande. Men jag vet inte, man blir trött. Sadio Mané, hur bra är han? Är han topp 5 världen? Vi kan säga så här i alla fall. Liverpool var ganska dåliga i första halvlek mot Southampton.
Direkt svaga faktiskt.
Direkt svaga. Men de vinner med 2-1. Mål av Mané, Firmino och den före detta Liverpool-spelaren Danny Ings.
Mm. Som skulle gjort ett till, ja.
Mm. Liverpool kom ju undan med sån här bortainsats mot Southampton. Det är inte så mycket att säga om det. Bra lag vinner ju även när de är dåliga. Men hur bra är Mané? Och hur bra värvning är det sett i kontexten? Alltså, vad kostar han? 300 miljoner? Någonstans där?
Ja, max.
Det börjar betala om att han är en av de bästa Premier League-värvningarna genom alla tider.
Ja.
Med tanke på priset. Med tanke på nivån.
Och hur väl han funkar med just Klopp. Alltså det känner man nästan direkt för... När Klopp kom till Liverpool så såg man ju liksom det här. Nu har han utvecklat från sin original gegenpress. Men man kände direkt att Manés intensitet och fart skulle funka oerhört bra. Sen så tycker jag att han har tagit jättekliv också. Alltså framförallt i sina avslut. Och...
Ja, det är man... lite så här som man pratat om till exempel Mohamed Salah också. Ja. Att han verkligen passar in i det här laget. Och att han verkligen, det känns som att han verkligen gjorde det redan från start.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så himla svårt när man ska hålla på och prata om vem är bäst i världen, vilka är topp 3 eller topp 5 eller vad man nu vill prata om. För att i vissa fall så är det ju så otroligt tydligt. Till exempel i fallet Lionel Messi. Det är världens bästa spelare. Och han har varit det i över 10 år. Och det känns som att han... Det är ju någonting med honom som inte riktigt egentligen går att beskriva. Det är bara det att man vet att han hade varit bra i princip överallt.
Men det är också en väldigt lätt, både han och Ronaldos fall, så är det en väldigt lättföljd utvecklingskurva som bara pekat upp att alltså, de var jättebra som 17-åringar, fortsatt vara jättebra.
Ja, men så här underbarn som bara har liksom...
Men Salah var liksom utfryst i Chelsea, kom till Roma, gjorde bra ifrån sig, bra liksom. Man tänkte ändå att
men han var ju inte i närheten.
Nej, och när Liverpool köpte tänkte man okej.
Och det är det jag menar med att så här, hur mycket är det miljön, hur mycket är det liksom den tränare eller de tränare som man har runt sig, hur mycket är det hur väl man passar in i laget och hur väl liksom allting klaffar. Förstår ni vad jag menar? Det är svårt, alltså det är svårt ur det perspektivet att peka på exakt hur bra. På det sättet så är det mycket enklare att peka på Kylian Mbappé. För det är lite samma sak som med Messi och Ronaldo, att man, där ser man att det skulle kunna fortsätta på samma sätt som det har gjort för dem, och om 10 år så står vi här och säger att Kylian Mbappé är en av de bästa spelarna vi någonsin har sett.
Mm.
Men det är mycket svårare med den här typen av spelare som blir bra sen, som man inte har sett det från hela tiden.
Och det är därför David Moore som kommer vara värd 600 miljoner.
Självklart.
För det är ju den banan liksom. Han är väl bara ett par år äldre än vad Salah Valan kom till Liverpool. Leif G.W. Persson.
Känns ju typ så.
Ja, det var, jag vet inte vem som ska känna sig mest förelämpad. G.W., om du lyssnar på det här, hör av dig. Så om du vill ha en replik där. Sista punkten då tänkte vi. Chelsea mot Leicester. Fortsatt lite halvtungt för Frank Lampard. Men Mason Mount är onekligen en otroligt spännande spelare. Det är ju såklart en del av beslutsfattningen som inte är där än. Men jag vill ändå tro att alltså, han känns som en målgörande mittfältare. Alltså den mittfältaren som Lampard var och som Dele Alli också kan vara. Det känns som man har det med som Mount.
Jag tycker det är lite tidigt, va? Eller? Alltså, The Sun hade ju jämfört att skriva att Chelsea hade hittat sin nya Frank Lampard.
Ja, så är det.
Och det var väl kanske att gå lite väl tidigt.
Han gör 10 mål om 2 år.
Mm.
Från mittfältet. Ja. Mm. Vad säger ni om det?
Nej, jag är tveksam.
Jag är tveksam till det.
Men Chelsea överhuvudtaget, jag tycker man ser lite samma sak som i United-fallet, att det är en väldigt ofärdigt lag. Men tränaren som, han har någon liknande typ av tanke, känns det som, att med hög press och hög intensitet och så här. Chelsea har dock inte Uniteds backlinje.
Nej, men de har ju däremot ett mittfält som,
ja,
är
exakt.
Bättre. Men de har ju både skörheten som United inte har, och så har de lite bättre process, eller mycket bättre possessionspel, skulle jag säga.
Men det ska bli intressant att se, för att alltså, både United, Arsenal och Chelsea har liksom lagdelar som känns som när som helst bara kan vittra sönder, för det är korthus som står uppbyggda. Det ska bli väldigt intressant, för det känns ändå i det långa loppet kampen om en fjärdeplats kommer att stå mellan de här lagen, hur mycket man än vill höja ett Leicester, ett Wolves, ett Everton, enda laget som inte har släppt in mål. Alltså de som kommer kunna sminka över de brister de har bäst, om Arsenal skulle lyckas få in en mittback i januarifönstret, eller United en mittfältare då, de kommer ju knipa den där fjärdeplatsen.
Ja. Så kan det mycket väl vara. Eller så här att lagen liksom lyckas spela på sina styrkor tillräckligt mycket för att kompensera för svagheterna. Liksom. Vilket verkar funka än så länge för United och Arsenal, som i och för sig har mött, eller Arsenal i alla fall har mött betydligt sämre motstånd än de andra. Det verkar lite tuffare för Chelsea då. Men vi får se.
Eldo upp för Arsenal härnäst ju.
Det blir borta mot Liverpool. Jag såg att Emily fick skit för att han sa att vi vill aldrig spela mot Liverpool.
Skämtade.
Ja, verkligen. Det där är inget,
slappna av, Therese.
Verkligen.
Ah,
det är inget så här farligt mindervärdeskomplex som vissa Arsenal Twitter snackar om, utan det var bara ett litet skämt från en kille som är fruktansvärt dålig på presskonferenser, och han ska få cred varje gång han lyckas få till någonting.
Och så är det den här shitstarten Therese Trömberg som
jag håller med. Ta bort alla anonyma Twitterkonton. Jag byter åsikt i realtid. Therese Trömberg, bort med dig. Blocka dig för gott. Det här var Kick and Rush. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.